Jag hade tänkt att gå bibelskola ungefär i ett år. Och det var något jag hade taggat och sett fram emot. Så här har vi då helt enkelt mitt gäng. Jag har gått på en bibelskola som heter Götabro. Och där det är en ettårig bibelskola. Så där man bor där, man lever med allihopa dygnet runt. Och sen är det då helt enkelt att man får åka på en missionsresa. Och jag fick erbjudandet att åka till ett land som heter Swaziland. Och detta, här står mitt gäng här nu då. Så i februari åkte jag till Swaziland som ligger i Afrika. Ett litet land. Så vi har, ja, där har vi flaggan. Vi kan gå tillbaka igen, för där har vi Mattias till vänster som var vår handledare. Han är pastor och förkunnare och pratar väldigt mycket, eller jobbar med just församlingsbyggande i Swaziland. Och mycket med ledarträning, att han är deras stöttepelare och åker in i landet och bor i Sydafrika. Och sen har vi Felicity som var våran person på plats. Hon var den som hade hand om hela arbetet som är i rullning och liksom ett helt året om. Men när vi kommer dit så är det hon som tar hand om oss. Och då åkte jag tillsammans med Simon och Henrik som står där också. Så vi kan gå vidare. Så Swaziland, det bor ungefär 1,4 miljoner där. Det är ett pyttelitet land. Och det är det fjärde fattigaste landet i världen. Man vet att 30% av människorna har HIV. Men det är även ett stort mörkertal. Och man tror att det är långt mer än det. Så man har väldigt mycket sjukdomar och man har det besvärligt. Och framförallt så har det också mycket med sexuellt utnyttjande av tjejer och en självbild som inte är bra i landet kring vad som, ja, hur man tar hand om varandra som människor. Så vi kan gå vidare. Så där har vi landet. Och vi kan gå vidare till nästa. Och detta var då den lilla byn som var, tog 5 minuter att åka dit ungefär. Och det är liksom, det kallas för Bukleni i den här staden. Det är, ja, det är där vi handlade och där man tankar bilen och det är fullt med människor. Och när vi går runt där så är det ju, vi är de enda som är vita där. Så vi får väldigt mycket uppmärksamhet på grund av vår hudfärg. Och vi tänkte redan tidigare, innan vi kom dit, att vi skulle prata mycket med människorna. Att vi skulle lära deras språk. Att vi ska säga saubona, som betyder hej. Och liksom säga saubona överallt, hela tiden. Och då blev många väldigt nyfikna. Och vi fick väldigt många samtal med folk. Och vi fick veta väldigt mycket om vilka de är. Och vad de står i. Och vilken skillnad det är från när man kommer till sitt egna liv. Så vi kan gå vidare. Vi har det då längst upp till höger. Och varför jag vill visa detta är lite med att om man jämför Swaziland och Sydafrika, så ni som kanske har lite koll på Sydafrika, så är det ett väldigt kriminellt land i Sydafrika. Och när vi skulle lämna och kanske träffa då vår mentor Mattias som bor i Sydafrika, så kände vi väldigt snabbt hur Sydafrika känns farligare. Att man måste ta hand, kolla sig. Alltså om barnen ska gå på toa på en restaurang så måste föräldrarna hänga med. Man måste liksom vara mycket mer noggrann och vaksam. Så när man lämnar gränsen så kände vi att det var väldigt, kändes som att det var lite mörkare, och man pratar om att Sydafrika så bör man skydda sig och ha vapen, men i Swaziland så bör man inte, det är väldigt fredligt, och det är liksom människor tar hand om varandra på ett helt annat sätt. Så kan gå vidare. Swaziland har en diktator. Han heter Mswati den tredje. Och han äger hela landet. Han äger all mark. Så att han har en väldig kontroll. Vilket gör att människor lider. Och han kommer igen. Han är i en position där han... han har väldigt mycket pengar, och jag tror att man mår nog inte så bra, eller han blir väldigt, han hjälper inte människorna på något sätt. Det finns ingen utbildning. Det finns, om man ska läsa på universitet så måste man åka till Sydafrika. Det är väldigt besvärligt. Nästa bild så kommer vi lite in på vad vi fick göra. Så arbetet där, det handlar väldigt mycket om förskolor. Det är väldigt, väldigt mycket barn i det här landet. Och när man åker till skolan, när vi åker till skolan med bil på morgonen, så ser vi människor, eller barn som är kanske 3, 4, 5 år och går till skolan. Och de går överallt. Så det här var en av skolorna vi fick vara på. Och när vi är där så är det väldigt mycket där vi får hålla i mycket barn. För det är väldigt många barn som har ett behov av att känna närhet. Och får inte kärlek i sin familj. Och just här då så var det väldigt ofta att vi fick hålla i ett barn. Och sen så var det ett barn som stod nedanför oss vid våra knän och väntade på att bli buren. Så det började så första gången vi kom till första förskolan, så började det så. Och då fortsatte det så. De har även ett program som heter Family Unit Program, som man lär upp kvinnor att ta hand om trädgård. Liksom hela processen med att så och vatten och hela processen får de lära sig där. Man skriver upp sig på ett kontrakt med kyrkan där man skriver upp sig på 2-årskontrakt, så att kvinnorna får bli upplärda av 2 stycken som 2 killar som är fantastiska, som Mattias och kyrkan då har lärt upp, och där får de då lära sig liksom att odla, och det kunskaper de kan ta med sig hem till sin trädgård, och det är det som kan göra skillnad ofta i deras liv, att de får något som är med hållbar försörjning. Att det är liksom ett fokus de har. Och där får man även då, det slutar också, de jobbar i, de kanske jobbar i från 9 till 12, och sen har vi en andakt tillsammans. Och där får man även sen köpa frukt och med allt det som odlas i trädgården får man köpa för en billigare peng jämfört med på marknaden. Så det är fantastiska kvinnor, ska jag säga, och de är otroligt starka och de är så arbetsvilliga. Vi kan gå vidare. Och här är vi lite i arbete då. Vi är och träffar en man. Första gudstjänsten vi var i Swaziland och träffade, då såg vi den här mannen i bänken. Hon var bakom eller framför oss. Och vi tänkte att vi måste... Tiden gick och sen så började vi fundera på att vi vill träffa den här personen. Och då visade det sig att Felicity, vår mentor, hon kände honom. Och han heter Babe Kartong. Och han är väldigt, väldigt kort. Så vi kände en väldigt, eller vi tyckte det var väldigt roligt att vi skulle få möjligheten att träffa, om vi kunde få träffa honom. Och han var ju känd då. Och han, när vi såg honom första gudstjänsten så hade han en käpp. Och käppen han hade, det var en golfklubba. Och den här golfklubban hade han då fått av, om det var hans syster eller någonting som hade gett den till honom. Och det var liksom, han gick runt med den och tänkte att det var, den var till för det liksom. Och den hjälpte honom väldigt mycket, för han var gammal och jag kommer inte exakt ihåg hur gammal han är, men han är runt 70. Och ja. Vi ska säga att det är väldigt ovanligt att man blir runt 70 i Svaseland. Jag tror medellivslängden är någonstans på 55 år. Vi kan gå vidare. På fredagar så fick vi stå uppe på den här betongplatån och stå inför alla barn. Alla barn ska stå i led. I fina led liksom, och man får inte flytta sig ut i ledet, för då kommer en lärare och kanske slår en på benet med en pinne. Och det är någonting man fick se och leva kring. Och det är någonting som de är vana vid, och de tänker att det är okej, eller liksom, de lär sig att det är så det är så här det ska vara. Och det är det vi får komma väldigt mycket till, att vi får berätta om hur det är i Sverige. Och vi får, här då får vi dela varje fredag, så fick vi stå inför alla barnen. Och där två av oss delade någonting, och där vi även sjöng lovsång inför dem. Och de har nästan aldrig sett en, de har inte sett en gitarr, en akustisk gitarr. Så vi sjöng där. Och vi delade Guds ord. Vi kan gå vidare. Och det var Henrik. Och sen kan vi gå vidare. Där har vi då gitarren. Och väldigt, många barn blir väldigt nyfikna på den här gitarren. Hur den kan låta så. Och de har, ja, de är, det är något de inte är vana vid. Vi kan gå vidare. Och bilden till vänster där är på mig när det är första gången vi är i en av de här förskolorna. Där barnen kommer fram till en och de är väldigt oblyga. Och det som hände var att de drog väldigt mycket på min hud så här. För de tyckte det var väldigt skönt med hår. Och så här. Så de stod här. De stod liksom i, ja, de bara stod och bara tog på mig. Och aha, och gör ni liksom. Men ja, på något sätt så tyckte de det var något som var bra, eller det var skönt för dem. Och ja, men vara så nära dem, och även om vi inte, många av de som går på förskolan är mellan 1,5 och 5 år. En av lärarna hade sitt egna barn där, och det barnet sprang runt och ville vara efter henne hela tiden. Och att vi kunde inte kommunicera med dem, eftersom att de kan väldigt lite engelska. Och de flesta är liksom i början. Men de lär sig engelska, och de är väldigt duktiga när de kommer högre upp i skolan. Men just i där så är det genom, ja, men det är genom att le eller liksom att kramas. Det är så vi kan få kontakt liksom. Vi kan gå vidare. Och så har vi söndagsskolan, och där var det också väldigt mycket sång, och där vi fick lära dem Fader Abraham. Sjöng vi väldigt mycket med dem. Och de är väldigt vana vid att sitta ner så där. De kan väldigt mycket om Bibeln, men de får inte ha kul så mycket. De får inte liksom sjunga och dansa, och det är väldigt mycket disciplin. Så vi fick sjunga och dansa väldigt mycket med dem, och jag tror de kände en väldigt frihet i det. Och vi hade väldigt kul med dem. Det var att bara Ja, vi vet inte hur det ska bli, men att bara tänka att det här kommer bli jättebra, och så blir det. Där är vi tre på gudstjänsten, den första, och vi träffar en liten kille som var väldigt söt. Vi kan gå vidare. Vi kommer i tidningen, i en av Svaselands tidningar. Vi var på en första helgen var vi på en festival som handlar om att kungen kommer dit, och det är väldigt få tillfällen man får träffa kungen, för han är på avstånd och man får inte ta kort på honom, och det är liksom väldigt begränsat. Men jag såg han, tror jag, i 7 sekunder genom ett litet genom det var man satt under ett tält och det var väldigt mycket folk, så jag såg han några sekunder bara. Men där så blev vi, Simon och Henrik blev intervjuade. Medan jag var och hämtade lite mer vatten, för det var 35 grader vid den här festivalen. Och då är det helt enkelt att kvinnor ska dansa inför kungen. Liksom det är kvinnor som klär upp sig, och det är liksom en väldigt stor grej, kulturgrej där, som vi fick vara med om. Och medan Simon och Henrik blev intervjuade så blev jag själv intervjuad av en annan tidning på samma gång. Medan jag hämtade vatten så träffade jag på en journalist ihop med Felicity, våran mentor, och hennes 2 barn. Mm. Detta är deras källsortering. Man har en fyrkant i trädgården där man slänger och bränner upp allting. De har ingen tippen som vi har. Utan det är, man slänger det ner dit och man tänder på det. Och det är väl så där, pappa, eller? Det är inte bra, va? Nej. Inte hållbart. Nej, så det var en väldigt grej vi ville ta med oss. Vi hade med oss Mattias som hälsade på oss ungefär 3 gånger i vårt hus. Och vi tyckte han var väldigt mån om myggorna och det här. Vi såg inga myggor alls, men han var väldigt inne att han skulle ha sitt myggnät med sig. Och vi tyckte han var lite mesig, så vi tog en bild här på honom. Men han är väldigt god och han har betytt väldigt mycket för oss. Och så ska vi avsluta med några filmer här också. Så det är en gudstjänst där det är väldigt högljutt. Men det är väldigt, väldigt bra. Se om Henrik. Ah. Ja, man ska ha med sig öronproppar. Det var något de sa innan vi skulle åka dit, att det är väldigt bra att ha på gudstjänsten. Deras högtalare är väldigt, de är sönder, så det sprakar väldigt mycket. Men de tror att de funkar. Ja, det är en annan film här på när vi ska säga hej då till alla barn. Jag vet inte om. Ska vi? Vad tror du, Henrik?
You won't come tomorrow. Bye bye.
Bye bye.
You're gonna eat where?
Yesterday.
Yesterday. All right.
Det var min resa. Tack för att ni har lyssnat.
Så att inte bli för trötta. Men i alla fall så heter jag Klara Götberg. Jag var här för några veckor sedan och delade ett vittnesbörd. Jag har bott på Sypen då i ett år och gått bibelskolan Equip. Det var en nystartad bibelskola som Philadelphia Stockholm tillsammans med Kaggeholm startade upp. Så vi bodde där i ett år studerade Bibeln. För det mesta det var mycket teori. Vi hade också lite resor. Vi åkte till Israel 10 dagar och åkte till Östeuropa också i 10 dagar och reste runt där och på missionsresa. Ja, det var fantastiskt. Och jag tror jag har sagt innan, men jag fick också bidrag för att åka på den här skolan från Nimbus. Jag vill bara verkligen, verkligen tacka för det. För det hjälpte mig väldigt mycket. Jag hade inte alla pengar jag behövde innan jag åkte. Men jag saknar väldigt mycket pengar. Jag kan bara lägga till det att Gud verkligen förser. 3 veckor innan jag skulle åka iväg så saknade jag väldigt mycket pengar. Och jag var faktiskt osäker på om jag fortfarande ville åka. Men jag hade inte riktigt räknat exakt hur mycket jag behövde. Men så bad jag bara, Gud, nu får du verkligen visa mig om jag ska åka. Och dagen efter så fick jag ett meddelande på Facebook av en tjej som jag inte känner så väl. Som bara, hej, det här är en konstig fråga. Men saknar du möjligtvis pengar för att åka till Cypern? Jag sa, ja, det gör jag. Och hon frågade mycket, så jag räknar på det. Och jag bara, jag saknar ungefär 10 000 kronor. Det är ganska mycket pengar. Och hon bara, det var precis den summan Gud gav till mig. Så jag har ett kuvert hemma, det står Klara på med 10 000 kronor. Här får du. Så det är häftigt. Jag hade inte frågat någon, förutom er. Och ja, Gud verkligen förser. Men jag ska bara berätta lite om vad jag fick se under min tid där. För det var så att Gud verkligen öppnade mina ögon för en tydligare ledning i vardagen av hans ande på ett helt nytt sätt. Jag hade fått lite profetiska ord innan jag åkte om att jag skulle få uppleva mer av barnaskapet, bara att gå ut och vittna i en enkelhet. Hade jag fått talat över mig 2 gånger och jag tänkte så mycket på det, men det var verkligen precis det som jag fick uppleva där. För jag började fråga den helige ande, vad vill du att jag ska gå idag? Är det någon jag ska prata med idag? Och jag fick se så mycket hända. Och det var till exempel 3 gånger så upplevde jag när jag skulle ta min tid med Gud och i bön och lovsång. Läsa Bibeln, så upplevde jag att Gud sa till mig att jag skulle gå ut och göra det. Sätta mig bara någonstans på en trottoarkant typ. För det var inte så mycket människor. Så jag gjorde detta 3 gånger på olika platser. Och varje gång jag upplevde att Gud hade sagt det, så var det alltid någon som kom förbi och ville veta vad jag gjorde. Och jag fick chans att dela evangeliet med dem och be för dem. Det var en gång jag satt på en trottoarkant där det var en gata där ingen någonsin gick. Efter ett tag kommer ut en så här kort grekisk kvinna eller tant. Och hon tycker inte om att jag sitter på gatan. Så hon bara, kom till mig, jag har ett rum du kan sitta i. Så jag får komma med henne in i hennes hus och sätta mig där. Hon hade ett litet bönrum. Och så frågar hon då om jag var ortodox och sa, nej, det var jag inte, utan jag är protestant. Och då är man ju en sekt. Kommer man från en sekt på Cypern, tror de. Och hon trodde att jag hade en helt annan bibel. Men då fick vi sätta oss. Hon satte sig med sin grekisk-engelska bibel och jag satte mig med min. Och vi satt där och jämförde och till slut insåg hon att vi har samma bibel. Och det öppnade upp så mycket för att jag fick dela med henne, be för henne. Och det var fantastiskt. Och sen så träffades vi några fler gånger och samtala. Det var vid ett annat tillfälle som jag var ute och gick och efter skolan så frågade jag Gud någonstans du vill att jag ska gå. Så bara leddes jag in i en, upplevde jag att jag skulle gå in i en godisaffär. Det kan ju bara ha varit jag också. Men det blev väldigt bra i alla fall. Jag kom in där och Så stod butiksägaren där. Så jag gick runt och bara, wow, vad mycket gott ni har här inne. Och så berättade jag lite om vad jag vad jag gjorde där, att jag var på bibelskola. Och han var jätteintresserad och bara, ah, det har varit jättemycket människor här det senaste som har velat be för oss och prata med oss om Gud. Jag bara, ah, men skulle jag bara kunna få be för dig nu? Och han bara, absolut. Så jag fick be för honom och han bara, jag vill att du ska träffa min fästmö. Och jag bara, absolut. Och sen så kommer hon in. Så vi byter nummer och sen någon vecka senare så träffas vi på fika. Och jag delar jättemycket med henne om vad Gud har gjort i mitt liv. Hon blev så berörd och bara, wow, jag vill träffas igen och prata mer om det här. Ja, det var fantastiskt. Och sen så när jag kom tillbaka, jag var hemma på jullovet, så kom jag tillbaka. Och då kom jag in i den här butiken igen och då såg jag att hon hade en stor blåtira. Så jag kontaktade henne sen jag hade lämnat, bara, skulle vi kunna träffas? Hon bara, absolut, jag vill träffas ikväll redan. Vi träffades och hon berättade för mig att hon precis har lämnat den här butiksägaren som jag träffade först, för att han misshandlade henne. Och jag stod där och bara, vad gör jag med det här? Liksom. Och hon bara, ja, men jag vill ha det du har, jag vill lita på Gud och tror du att han kommer hjälpa mig ut detta? Och det var, ja, det var helt, något helt nytt och där fick vi verkligen tillsammans gå in i tro för henne. För hon tog emot Jesus i sitt liv och vi såg hur Gud på bara några veckor bara för, alltså, ja, men tog hand om henne. Hon fick ett nytt jobb, hon fick plats att bo, hon fick alla hennes saker som var där. Allting bara löste sig och det var sånt vittnesbörd för henne. Det var så otroligt att Gud ledde mig till henne. Och hon är med i en församling idag också. Det var ett annat tillfälle. Jag bara berättar lite grejer nu. För att också bygga tro. Vad som händer om man frågar Gud. Det var ett annat tillfälle som jag var. Ja, det var på rasten. Så var jag och skulle köpa lite lunch i en butik. Och så upplevde jag, fick ett kunskapens ord. Upplevde att hon som stod i kassan hade smärta i sin vänstra axel. Så jag gick till henne och bara, ursäkta mig, men har du smärta i din vänstra axel? Och hon kollade på mig och bara, liksom, hur vet du det? Och vi pratade engelska då, hon var från Cypern, ortodox. Och jag sa, nej men Jesus sa det till mig. Och hon bara, Jesus Christ told you I have pain in my shoulder. Hon började gråta. Och jag fick be för henne. Och hon sa till mig att all smärta lämnade. Jag uppmanar henne till att läsa Bibeln mer. Och också att leva ett liv med den helige ande. För det är ofta de delarna som man behöver uppmana ortodoxa cyprioter till. För det är mycket en del bara av deras kultur än vad det är en tro. En levande tro. Och så gick jag tillbaka en månad senare. Hon hade fortfarande ingen smärta. Ja, det är fantastiskt. Också vid ett annat tillfälle, så det var också på rasten, så var det en nyöppnad restaurang precis vid där vi hade vår kyrkan då, eller vi hade skolan i en församling där. Och så ser jag att det är en kvinna som sitter och masserar en annan man och båda jobbar på den här restaurangen, så jag går dit och bara, hej, har ni möjligtvis ont någonstans i kroppen? Och den ena hade det då, han hade jätteont i sina axlar. Fick be för honom och han upplevde ett jättestarkt helande. Och jag gick därifrån och bara, jag sa någonting och bara, vi får prata mer. För jag hade skolan nära den här restaurangen. Så kom jag tillbaka sen efter skolan. Och då så sitter han med alla sina kollegor och så kollar och så ropar han bara, där är hon som helade mig typ. Och jag kom dit och bara, nej, det var inte jag. Det var Jesus. Men är det någon annan som har smärta i kroppen? Men du hade alla det, såklart. Och alltså det här, jag skojar verkligen inte nu. Det här var helt galet. Jag har aldrig varit med om något liknande. Det kändes som att jag var i apostlärningarna. För då började liksom, en efter en, och min kompis kom och hjälpte mig också. Som blir helade. Och det är, alltså det är så på riktigt att de tar fram sina kameror. Och tar fram min kamera och börjar filma. För de bara, det här är helt galet. Och sen så efter ett tag, när vi hållit på där ett tag, så kommer chefen ut och bara, vad håller ni på med? Och de berättade bara, jag är helad, jag har ingen smärta kvar. Det var någon som, alltså hon hade ont i foten och svullnaden gick ner. Som hon hade på foten och hon kunde gå helt vanligt igen. Och chefen bara, men jag är ju också ont i ryggen. Så vi får be för honom och han blev också helad. Och sen kommer alltså ägaren av de här kedjorna liksom, kommer också. I sin coola bil liksom. Han bara, vad håller ni på med? Och nu, då berättar chefen vad som hände honom. Så vi får be för ägaren också. Som också blir helad i sin rygg. Och sen så började människor från gatan komma och ville se vad det var som hände. För alla var helt lyriska. De var ju helade. Och de filmade och höll på och bara, vad är detta? Vad är det för kraft som vi känner liksom? Och vi får berätta om att det var Jesus. Det är den guden som ni också tro på, för de är ju ortodoxa, men vi fick berätta och dela evangeliet för dem. För det kan ibland vara lite tvistat att det bara har, att det har att göra med gärningar som man förtjänar. Och det var helt otroligt. Och det är en tjej som jobbade där som faktiskt var hon var döpt och gick med Jesus i vardagen, och hon var med i den församlingen vi också gick till. Och hon berättar för mig någon vecka senare, bara, min chef är så glad hela tiden. Och en dag frågade honom, varför är du så glad? Och då hade han svarat, för att Jesus helade mig. Ja, det är så häftigt. ja. Men någonting som var en utmaning. Alltså för det vi ville se var ju inte bara helanden. Utan vi ville ju att det ska gå hela vägen. Där folk bestämmer sig för att dö på sig, att leva med Gud på riktigt och gå med i en församling. Alltså, vi vill ju se det. Och jag tror att under och tecken är jätteviktigt. Vi ser det så mycket i Bibeln att Jesus, han talar och så bekräftas det med under och tecken. För att de flesta människor tror jag behöver se för att tro, tyvärr kanske. Och jag tror att det är viktigt, men det var inte bara det. Det är inte det som är det viktiga. Så vi ville se att det gick hela vägen. Och där stod jag. Och jag var så taggad och gick ut. Och jag hade kanske, vid ett tillfälle hade jag 5-6 personer i mina händer så här. Och jag bara kände att jag räcker inte till. Hur gör jag detta? Hur går jag vidare? Och där fick jag verkligen, ödmjuka mig och ta hjälp av andra. För jag blev väldigt, väldigt trött. Men jag hade lite för många liv i mina händer. Och då fick jag ta med hjälp av andra. Utan fokus kanske på att direkt sätta dem på kyrkbänken. Eller ta dem till pastorn. Utan där vi bara sa, okej. Vi bär på den helige ande. Vi har olika gåvor. Så hur gör vi detta nu? Det var någon som, typ min lärare på byskolan. Jag och han möttes upp med en av killarna en gång i veckan och läste Bibeln med honom för att han behövde det. Det var en annan kvinna som träffades med en annan tjej och pratade med henne, hon som hade blivit misshandlad, för det behövde hon. Och alla de som man tog hjälp av, det var inte de anställda liksom, men det var församlingen som, där man bara fick ta hjälp av varandra. Och det var så fint att vi kunde börja göra lärjungar. För jag tror att ibland om jag bara hade tagit dem där, satt dem på kyrkbänken och någon står här varje söndag och pratar om någonting som de inte fattar alls. Det funkar inte. Jag tror inte det hade inte varit lösningen där i alla fall. Sen kanske ibland är det. Men vi behövde se dem, lärjungar träna dem också för att de skulle kunna göra det med andra. För lärjungar gör lärjungar och det är väldigt bibliskt. Och jag ska vilja läsa en vers bara, jag är snart klar. Från första Korinthierbrevet kapitel 12, vers 18-22. Kommer det upp eller? Ja. Men nu har Gud satt samman delarna i kroppen, var och en av dem som han ville. Om alla vore en enda kroppsdel, var vore då kroppen? Men nu är kroppsdelarna många, kroppen ändå en. Ögat kan inte säga till handen, jag behöver det inte. Inte heller huvudet till fötterna, jag behöver det inte. Nej, tvärtom är det delar av kroppen som verkar svaga så mycket mer nödvändiga. Och någonting som jag kände låg på mitt hjärta att säga. är alltså det här med att vara en kropp, vad det innebär bara. Så vi har olika gåvor och jag tror att vi är väldigt duktiga på att definiera vad det är när det kommer till kyrkan och till gudstjänsterna. Du vet att den här personen är grym på att spela piano och den här personen är jätteduktig mötesledare liksom. Det är tydligt och det är superbra att vi är duktiga på olika saker även när vi samlas. Men jag tror att vi kan gå mycket djupare än så när det kommer till gåvor. Att vi kan vara verksamma utanför kyrkans väggar. Där vi, ja men i vår vardag, där vi kan ta hjälp av varandra. För vi alla har kontakter och människor vi skulle kunna nå på jobbet, på barnens skola, grannar. Allt vad det är. För att vi måste förstå först och främst vilka vi är. Att vi är barn till Gud. Och vi bär på den heliga andes kraft. Och vi har ett evangelium som egentligen låter så. Alltså, jag menar, är man säljare och man kommer fram till någon och säger, ja, Jesus la ner sitt liv för dig. Nu måste du lägga ner ditt liv för honom. Du måste ge allt. Det låter inte så attraktivt faktiskt. Men det är det. Det är sån kraft i det evangeliet. Det sanna evangeliet. Ja, men omvändelse som leder till frihet och ett nytt liv med Jesus. Det är sån kraft i det. Så vi bär på de här grejerna. Jag tror också det är sån kraft att vi ibland går utanför vår box eller utanför kyrkans väggar och våga möta dem utanför, för då möter vi dem där de är. Då möter vi dem i det som de är vana vid istället för att vi tar direkt dem hit det vi är vana vid. Det är som kraft i att vi är där de är, tror jag. Men också då som sagt så tror jag att vi behöver ta hjälp av varandra. Alltså om någon här har kontakt med en person så vet vi att någon annan är jätteduktig på samtal. Någon annan är väldigt, väldigt insatt i Guds ord. Och att vi kan ta hjälp av varandra. Och inte bara de som faktiskt är anställda utan av varandra. För vi är alla kallade till att gå ut och nå människor. Och ja, men har vi en kärlek för Gud och en hunger att göra hans vilja, då finns det så mycket mer vi kan använda sig i. Och kanske då behöver vi bara kliva utanför vår lilla box lite och fråga vad vi kan göra och ta hjälp av varandra. Som en kropp behöver varje kroppsdel. Ja, tack!
Innan Jonathan ska få predika så sjunger vi tillsammans att vi vill ge dig äran och tillbedjan.
Vi vill ge dig äran och tillbedjan. Vi vill lyfta våra händer. Vi vill upphöja ditt namn. Vi vill ge dig äran och tillbedjan. Vi vill lyfta våra händer. Vi vill upphöja ditt namn. För du är stor. Du är stora under stor. Ingen annan är som du. Ingen
Yeah. Jesus, för alla under som du gör. Tack för det som Klara och Jonathan har fått vara med om. Tack för det som de har fått dela hittills i gudstjänsten. Tack för att du låter det göra oss ännu mer nyfikna på vad du kan göra i vår vardag och i vårat liv, Herre Jesus. Här nu ber vi för Jonathan som ska ge ditt ord till oss, Herre. Tack för att det ska ännu mer nå in och röra om och sätta saker i rullning, Herre Jesus. Få oss att tänka, få oss att spänna strängen ännu tydligare mot dig, Herre Jesus. Tack för att du är stor och gör under även i våra liv, Herre.
Jag har sett väldigt mycket fram emot att få stå här någon gång. Och jag tror att det gick fortare än vad jag tänkte. Men jag tror att Gud vill använda oss. Jag tror att Gud vill utmana oss. Och han har så mycket för oss. Och det gäller bara att säga säga ja och köra. När jag har förberett och suttit, när jag började i måndags och sitta ner och fundera på vad Gud vill säga, så fick jag till mig väldigt mycket att jag ska tänka på vilka människor jag har sett upp till. Och de jag har sett upp till, så jag bara sätta på här. Så det inte går över tiden. Yes. Jag har sett upp till en som heter John Eidering, som har varit och jobbat i vår församling för några år sedan. Han var ungdomspastor här. Och jag började fundera lite på när jag gick på tonår och sådär. Och då fick jag till mig att det var ofta jag gick inte ofta kanske på grund av Gud. Utan jag gick för att jag gick på grund av John faktiskt. Jag gick på grund av att jag hade en sån bra relation med honom. Och jag tror att relationer är väldigt viktigt för Gud. Och även Mattias Martinsson har också varit en sån förebild. Och jag tror det är Guds tanke att vi ska ha nära relationer med varandra i vår kyrka. Det jag ska predika om, den här rubriken jag satt, är att följa Gud som är ödmjuk. Vi ska läsa ifrån Lukas evangeliet 14:1-11. Se om ni kommer upp på väggen. Har ni en bibel får ni jättegärna följa med i texten. En sabbat var han bjuden på måltid, alltså Jesus, hos en farisé som var med i rådet, och man iakttog honom noga. Då stod det framför honom en man som led av vatten i kroppen. Jesus vände sig till de lärlärda och fariseerna och sa: är det tillåtet att bota sjuka på sabbaten eller inte? De teg, då rörde han vid mannen och gjorde honom frisk och lät honom sedan gå. Och han sa till dem: om någon av er har en son eller en oxe som faller ner i en brunn, drar han inte genast upp dem då, även om det är en sabbat? Det kunde de inte svara på. När han märkte hur gästerna försökte ta de främsta platserna vid bordet gav han dem en liknelse. När du är bjuden på bröllop, slå dig då inte ner överst vid bordet. Kanske någon av de andra gästerna är mer ansedd än du och värden kommer och säger ge honom din plats. Då får du skämmas för att när du måste flytta dig längst ner. Nej, när du är bjuden, gå då genast och ta den nedersta platsen. Så att värden säger till dig när han kommer, käre vän, flytta dig längre upp. Då blir du hedrad inför alla dina medgäster. Den som upphöjer sig ska bli förutmjukad. Och den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Så vad är det som händer? Jo, Jesus får en inbjudan av en farisé att äta mat. Han ska gå på ett litet kalas och äta massa god mat. Och Jesus kommer dit. Det börjar med att han träffar en sjuk man. Jesus rör vid mannen och han helar honom från sin sjukdom. Ungefär som alltid när han rör vid någon så botar han någon. Sen så kommer till det jag vill fokusera på i den här texten. Det är att Jesus tänker på att gästerna ska sätta sig vid bordet. Och han märker hur gästerna försöker ta de främsta platserna vid bordet. Jag vet inte om gästerna tänker att de är viktiga personer. Eller om det är något som gör att de vill ta de främsta platserna. Att det är någon som säger att de förtjänar att sitta där. Detta är i alla fall något som Jesus ser och något som Jesus reflekterar kring. Varför gör Jesus det? Jo, Jesus ser detta så han tänker, jag tror han tänker att det är lite högmodigt gjort av dem. Att de bara tänker på sig själva. Jag tror att han tycker att det är respektlöst att ta den platsen bara när man är gäst. Att deras, att gästerna är lite ego. Han tycker att det är fel, tycker Jesus helt enkelt. Men då berättar Jesus en liknelse. Han berättar att människor som upphöjer sig själv, alltså så som gästerna gjorde genom att sätta sig på de främsta platserna vid bordet. Att människor som upphöjer sig själv ska bli förutmjukade. Och människor som ödmjukar sig ska bli upphöjda av Jesus. Alltså Jesus vill i den här texten poängtera att vikten att vara ödmjuk. Att ödmjukhet är en egenskap som Jesus tycker sig vara viktig. Att ödmjukhet är något man som vi som kristna borde sträva mot. Och det är någonting Jesus verkligen har fått tala till mig. Just det här med ödmjukhet. Jesus menar i texten att gästerna saknar ödmjukhet. Jag tror att Jesus vill berätta för oss idag hur viktigt det är att vara just ödmjuk. Hur viktigt det är att vi har ett ödmjukt förhållningssätt till varandra som människor. Att när vi samlas i kyrkan inte kommer uppifrån och trycker ner varandra, utan att Jesus vill att vi ska mötas på samma plan. För att det är där vi är i honom, i hans ögon är vi lika. Jesus vill att vi ska mötas på samma plan. Som lika människor, att vi möter varandra, att det är då som gemenskapen med varandra blir ännu större. När vi på riktigt förstår att vi alla är lika älskade i Guds ögon. Att vi alla är lika viktiga i Guds ögon. Och jag tror Gud vill poängtera just det med ödmjukhet är viktigt. Men också poängtera hur farligt upphöjelse är. Att när man just upphöjer sig kan man tänka är lite som utmärkelse. Och jag tror nog att vi alla här inne känner igen oss. I att vi har sökt bekräftelse eller sökt upphöjelse någon gång i vårt liv när vi har gjort någonting bra. Kanske har du satt ett nytt personligt rekord på Göteborgsvarvet. Eller vunnit en stjärnvinst på Liseberg. Träffat Carola Häggqvist. Eller träffat Per Zetterberg som pappa gjorde på stranden i Thailand. Och han ville berätta det för allihopa. Att man måste bekräfta det för typ alla man känner. Och att alla måste få veta. Alla måste få veta det. Och du är liksom tvungen att berätta det för alla du känner nästa gång du träffar dem. Men bekräftelse är såklart någonting vi människor behöver. Det är ett mänskligt behov som Gud har lagt ner i oss. Men just i texten så fokuserar han på att, eller Gud säger att det farliga med upphöjelse är när man börjar upphöja sig själv till den nivån att man börjar anse att man själv är högre upp i hierarkin än mina medmänniskor. Att man anser att man själv är mer viktig än andra. Man blir arrogant, lite för högmodig, vilket kan leda till att man förutmjukar eller ser ner på människor i vår omgivning. Och jag tror att det är någonting vi behöver varna oss för. Vi tar ett till bibelord. I Filipperbrevet 2:3 står det. Se om ni kommer på väggen. Det står fria från självhävdelse och fåfänga. Var ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Alltså ödmjukhet som jag har pratat om och sagt flera gånger nu. Men vad är det? Jo, men precis som Gud säger i Filipperbrevet. Var ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Sätt andra högre än er själva. Alltså lev ut att vi ska leva ut att andra människor är viktigare än dig själv. Lev för att göra andra lyckliga. Lev för att uppmuntra andra människor. Att göra andra människor glada. Oftast när vi gör någon glad så känns det ofta väldigt bra inombords. Det är ju så vi funkar som människor. Men det är ofta det som är den riktiga glädjen. Att när man gör något för någon annan och man ser reaktionen på den personen. Alltså göra saker för andra brukar leda till att vi blir mer glada. Det blir på en annan nivå. Och det blir mycket bättre av att hjälpa någon annan än om vi försöker på att göra oss själva glada. I mitt liv har jag spelat väldigt mycket fotboll. Det har varit något jag har gjort väldigt mycket och det är ett stort intresse som jag har. I fotboll har jag alltid varit den personen som tagit för mig i mitt fotbollslag. Jag har lärt mig att man måste ta plats för att visa att man är duktig. Och i fotboll kan det också lätt bli att man blir väldigt fokuserad på sig själv. Och att man börjar bry sig om sin egen prestation än att bry sig om hur det går för sitt lag. Eller att man bryr sig mer om sin prestation än att bry sig om laget eller bry sig om sina kompisar. Att man blir lite för egoistisk för sin egen framgång. Att den är allra viktigast. Och att man slutar bry sig om de andra i laget. Det är något jag har fått till mig efter när man tittar tillbaka i backspegeln. Så om vi går tillbaka till bibelordet igen. Och vi tar andra delen, Henrik, 14:7. Så när han märker hur gästerna försöker ta de främsta platserna vid bordet, gav han dem en liknelse. Ta den andra delen. Yes. När du är bjuden på ett bröllop, slå dig då inte ner överst vid bordet. Kanske någon annan av de andra gästerna är mer ansedd än du. Och världen kommer att säga, ge honom din plats. Då får du skämmas när du måste flytta dig längst ner. Nej, när du är bjuden, gå då genast och ta den nedersta platsen så att värden säger till dig när han kommer: käre vän, flytta dig längre upp. Då blir du hedrad inför alla dina medgäster. Den som upphöjer sig ska bli förutmjukad och den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Så hur ska vi då leva just i det här att leva i ödmjukhet och sätta andra människor för oss själva? Jo, men genom Guds nåd och hans kraft. Det är någonting vi kan lita på. Det finns så många som kan ge oss luften idag, människor, om att befria oss, men som inte har styrkan när det väl gäller. Det finns så många som vi tror på eller vill tro på där vi till slut inser att de inte har kraften som utlovas. Den tar slut, men Guds styrka tar aldrig slut. Det är därför vi fortsätter att be. Det är därför vi fortsätter att stå i vår tro. Och det är därför vi fortsätter att sträcka oss längre. För vi vet att Guds styrka aldrig tar slut. Din och min styrka kan ta slut. Och det är inget problem, för vi är begränsade människor. Men Gud, han tar inte slut. Guds kraft är evig. Och hans godhet är oändlig. Det är den vi tror på. Och genom hans styrka och på grund av hans lufte. Vi tar sista bibelordet. I andra Mosebok 3:7 så står det: Herren sa, jag har sett hur mitt folk plågas i Egypten. Jag har hört deras klagorop över sina slavdrivare. Ja, jag vet vad de får lida. Därför har jag stigit ner för att befria dem från Egypterna och föra dem från Egypten till ett land som är rikt och vidsträckt och som flödar av mjölk och honung. Så vad är det Gud gör? Gud gör det han har lovat. Han har lovat att befria sitt folk, oss. Han har befriat sitt folk ut ur Egypten. Och han håller sitt löfte till oss. Det är någonting vi behöver påminna oss om mer och mer. Att han håller sina löften. Och just de här löftena tror jag är helt avgörande i vår kristna tro. Det Gud har lovat är det Gud håller. Det Gud har sagt är det Gud kommer att göra. Och de här löftena finns i Guds ord. Och jag tror det är något vi behöver eller liksom ännu mer förankra oss i Bibeln. För det finns så mycket mer. Det finns alltid mer. Och just de här löftena, att vi bygger vår tro på de här löftena, det är så viktigt. Och utan de här löftena så blir ju vår tro innehållslös. Eller att vår tro hänger på fel saker. Så jag tror att vi behöver tala om för varandra att komma i ödmjukhet och i vår vardag få möta varandra på samma plan. I